Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Ortodox Kristen Tro. Jag som pratar är fader Mikael Fältamar och jag är präst i Kristi Uppståndelses ortodoxa församling i Göteborg som du hittar på www.kristiuppstandelse.se. Vi har ju haft en tävling här i podden där man kunde vinna min nya bok som heter Gudomliggörelsens lag och som finns på bokförlaget Artos som också sponsrar den här podden. Och vi har en vinnare. Det är Magnus från Växjö som har skrivit in och deltagit i tävlingen. Och när jag slumpmässigt drog namn från alla som hade skickat in och berättat om sitt favoritavsnitt så var det Magnus som blev segrare. Och jag kommer att skicka en kopia av boken till Magnus. Magnus tyckte särskilt mycket om avsnitt nummer 5 där jag berättar om min personliga resa och hur jag blev ortodox. Ett stort tack till er alla som har varit med och skickat in och berättat vilka avsnitt som har betytt mest för er. Det är väldigt uppmuntrande för mig som den här poddens skapare att läsa och höra vilka avsnitt ni tycker särskilt mycket om. Det är inspirerande och gör att jag vill fortsätta såklart producera ännu fler avsnitt. Är det så att du tycker om den här podden? Så tveka inte att skänka en gåva till den församling där jag är präst. Allt vårt arbete sker genom frivilliga och regelbundna gåvor. Det enklaste sättet att skänka till församlingen är genom Swish. På Swish nummer 123-278-8099. Jag tänkte bara berätta lite grann också om boken och dess upplägg. Den heter alltså Gudomliggörelsens lag, Bergspredikan läst med ortodoxa kyrkan. Och den är frukten av ett arbete med vår församlings bibelstudier. Där jag har gått igenom Matteusevangeliet nu senast. Vi är väl halvvägs igenom ungefär. Och går igenom Matteusevangeliet vers för vers. Och just den här boken då är med fokus på bergspredikan eftersom det är så mycket som finns att säga just om det. Så då går jag igenom bergspredikan vers för vers och vid varje vers så förklarar jag lite enkelt vad versen betyder och hur man ska förstå den och så vidare. Allt i enlighet med ortodox tradition och ofta också med applicering i vår samtid. Och därefter så har jag citat från vår liturgiska tradition och från kyrkofäderna, ofta kanske flera stycken, som på olika sätt belyser den här versen och hur den har tolkats i kyrkans heliga tradition. Boken är på 192 sidor. Jag tror att du som lyssnar på podden också skulle tycka om boken. Du köper den på www.artos.se. Och nu till dagens ämne. Jag tänkte att jag skulle dela med er av en föreläsning som jag hade tillsammans med studieförbundet Bilda på en konferens som handlade om ortodoxa perspektiv på skapelsen. Och mitt föredrag heter Kosmos och mikrokosmos, antropologiska, liturgiska, soteriologiska och praktiska perspektiv på Guds skapelse. Och alla de där konstiga kyrkliga orden ska jag försöka förklara här under detta avsnittets gång. Men låt mig börja med ett citat, en hymn från den helige Efraim Syrien. På jorden råder kamp, men i Eden finns härlighetens krona. Himmel och jord ska förnyas vid vår uppståndelse. Gud ska befria skapelsen och förhärliga den med oss. Vår moder, jorden, har han vanställt med oss. Han befläckade den med syndare, men han ska välsigna den med rättfärdiga. Denna vår amma och hennes barn ska han som är god förnya. Ja, dessa poetiska ord av helige Efraim Syrien är hämtade från hymnerna om paradiset, hymn 9 första versen. Och de anspelar på vad aposteln Paulus skriver i Romarbrevet kapitel 8, vers 18-22. Jag läser. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja, utan på grund av honom som vållade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. I dessa båda citat, dels det från Efraim Syrien, dels från aposteln Paulus, så kan vi utläsa mycket om relationen mellan människan och skapelsen. Skapelsen är inte ämnad att brinna och försvinna, som en del påstår, utan till att bli förhärligad med oss. Det är dock inte vad vi ser omkring oss idag. Vad som framträder tydligt hos Paulus är att allt skapat lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan av honom som vållade det. Ja, vem är det då? Adam. Och hur? Genom Adams olydnad mot Gud. Men vi kan också se att hoppet om skapelsens förnyelse är förknippat med människans frälsning, vilken blivit möjlig i och med den nya Adam, Herren Jesus Kristus. Skapelsen ska, skriver Paulus, nämligen också nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Eller uttryckt med vår traditions teologiska språk, när människan gudomliggörs, förnyas och återskapas också skapelsen. Alltså börjar allt sant kristet klimatarbete i personens samarbete med Gud för att gudomliggöras. Så omvändelsen är alltså början till kristet klimatarbete. Antropologi. Det betyder läran om människan. Människan skapades av Gud, av jordens stoft, och sattes i paradiset. Hon skapades att vara kung och präst i Guds skapelse. Och hela skapelsen är Guds tempel, i vilket människan är satt att frambära kungliga tacksägelseoffer till Gud. Och jag har säkert pratat om detta tidigare, både på podden och i andra sammanhang, men i urtidens religioner så var det vanligt att människor trodde att gudarna bodde i trädgårdar och på berg eller både och därför byggde man sådana tempel och trädgårdar i antiken. I de sumeriska civilisationerna och babyloniska civilisationerna så byggdes ziggurater, alltså ett berg byggt av människohand. Vilken finns omvittnat i första Mosebok 11, 1-9 som Babels torn, som exempel på en sån ziggurat. Och de hängande trädgårdarna i Babylon, ett av antikens 7 underverk, var inte bara en vacker trädgård, utan fyllde också en religiös funktion som tempel. I en ziggurat, eller i en trädgård, så formade man sedan en staty av stoft och lera, vilken föreställde den gud vars krafter man ville kontrollera eller manipulera. Det kunde vara en staty av guden Marduk, en gud för fruktbarhet. Statyn placerades centralt på berget eller i trädgården och därefter utförde man ett slags inandningsrit där en präst blåste in gudens ande i statyn varefter statyn förseglades. Och så trodde man sig då ha fångat guden i statyn och att man därför nu kunde få den att bistå ens egna ambitioner. Alltså manipulera gudomen. I Marduks fall kunde det röra god skörd eller framgång i strid kanske. Men i första Mosebok så läser vi om hur Gud förklarar hur det verkligen ligger till. Istället för att människor handlar så är det han som skapar en trädgård, Edens lustgård, på ett högt berg från vilka 4 floder flyter ut. Det är dock inte hans boning, nej. Han tar och formar människan till sin avbild och likhet. Han formar henne av stoft och blåser in sin livsande i henne. Han tog människan och satte henne i Edens lustgård som han planterat. Istället för att människan ger guden befallningar så ger Gud människan befallning. De skulle odla och bevara lustgården. Den uppgiften kunde de bara utföra på ett gudibehagligt sätt så länge de levde i ödmjuk lydnad inför honom. Allt detta står att läsa i Första Mosebok kapitel 2. Det är Gud som bygger ett tempel för människan. Det är Gud som ger människan liv. Det är Gud som sätter människan i templet för att de ska tjäna honom. Det är Gud som också förser människan med allt vad de kan önska av sin skapelsegivna, naturliga vilja. Detta antropologiska fundamenta måste vi alltid hålla i åtanke när vi tar oss an olika spörsmål som möter oss i tron och i livet. Det går nämligen tvärt emot både de gamla antika uppfattningarna om människans relation till så kallade gudar, men också tvärt emot många av dagens sekulära religionssubstitut och avgudar. Lika viktigt att minnas som att vi är skapade av Gud och satta av honom att vara skapelsens kungar och präster, lika viktigt är det att också komma ihåg att vi faktiskt lever i konsekvenserna av syndafallet. Vi känner grunddragen. Satan i ormens skepnad förledde Eva och Adam att bryta mot Guds bud. Därmed är den barnslika relationen av förtröstan och tillit bruten. Och synd och död, fruktan och rädsla blir kännetecken för människans tillvaro. Och detta kommer att prägla människornas relationer gentemot varandra och mot hela skapelsen. Helige Irenaeus av Lyon skriver i början av 200-talet om hur människan, citat, var ganska liten, slutcitat, och att hon, citat, var ett barn som måste växa upp för att bli fullmogen, slutcitat. Och på grund av denna omognad så kunde hon också, citat, lätt bedras av förföraren, slutcitat. Det står att läsa om i Bevis för den apostoliska förkunnelsen, kapitel 12. Hennes mognad skulle bestå i att hon genom att rätt använda sin skapelsegivna fria vilja skulle växa till i likhet med Gud så långt det var möjligt för skapade varelser. Hon bedrogs genom girighet enligt helige Efraim Syrien och avsaknad av andligt nykter måttfullhet enligt helige Ambrosius av Milano. Helige Johannes av Damaskus skriver, citat, det kallades också trädet med kunskap om gott och ont eller att det gav förmåga åt dem som tog emot frukten att känna sin egen naturs förändringar. Därför var det gott för de fullkomliga men ont för de omogna med smak för det läckra och var som fast föda för de späda som ännu behövde mjölk. Slutcitat. Alltså han vittnar också om människans barnslika karaktär i Edens lustgård, att frukten skulle hon få smaka men hon var inte mogen för det ännu. Och den helige Maximus bekännaren, han skriver också, citat, Adam sökte på sinnlig väg göra det till sitt eget som är Guds utan Gud, innan Gud och inte i enlighet med Gud, vilket är omöjligt. Slutcitat. Så människan skulle alltså fått del av denna gudomliga kunskap när hon var mogen, istället för att genom mognad få del av frukten som för närvarande var förbjuden, greppade hon efter den brådmoget. Istället för att förlita sig på skaparens försorg, grep hon egenmäktigt efter gudomliggörelsen. Istället för gudomliggörelsens gåva, försökte hon gudomliggöra sig själv. Och genom olydnaden kom synden och döden in i världen. Människan gick miste om sin roll som kung och präst. Det är det antropologiska perspektivet. Nu ska vi titta lite på det liturgiska perspektivet. Närvaro av synd och död är alltför påtaglig för oss i detta livet. Dagligen påminns vi om syndens konsekvenser. Blotta erfarenheten av den smärta som synd och död medför vittnar inom oss att tillvaron inte är som den borde vara. Med Paulus ord, allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja, utan på grund av honom som vållade det. Detta har kyrkan gett uttryck för på liturgiskt vis. Under förlåtelsens söndag, innan stora fastan, så sjunger vi, citat, Adam satt utanför paradiset och begrät sin nakenhet. Han grät, ve mig, genom ont beslut blev jag övertalad och föll. Och jag är nu utesluten från härligheten. Ve mig, jag blev avklädd och är nu i armod. O paradis, Aldrig mer ska jag ta del av din glädje. Slutcitat. Så varje år, till förberedelse för stora fastan, tar de troende den gråtande Adams klagan i sin mun. O paradis, aldrig mer ska jag ta del av din glädje. Och genom detta påminns hon om att det enbart var genom Adams och Evas olydnad som synden och döden kom in i världen. Och människan gick miste om sin gudagivna härlighet. I och med att hon gör Adams ord till sina egna väcks en medvetenhet inom henne. Att det är hon själv som också är ansvarig genom sin egen olydnad till skapelsens fortsatta lidande, synd och död. Ett citat från Förlorade sonens söndag lyder ungefär så här, citat. Denna rikedom du givit mig har jag förslösat i meningslöshet. Slutcitat. Liturgi är för oss ortodoxa inte bara en urgammal gudstjänstordning eller en arkaiskt vacker ritual. Liturgin är en plats där Gud fostrar och undervisar oss i djupet av vårt väsen. I en vanlig skolsal så kan vi lära oss med hjälp av förnuftet. I kyrkans sal undervisar Gud oss i vår själ. Prästmunken Makarios av Simon och Petra på Athos skriver att detta liturgiska uråldriga rop från Adam utanför paradiset är, citat, en kallelse att bli medveten om vårt personliga ansvar i detta dödens skeende som plågar skapelsen, samt en vägran att gömma sig bakom varje slags generella anklagelser om en fallen mänsklighet, ett orättvist samhälle, ett förslösande ekonomiskt system etc. Nej, inget av det, utan jag själv, upprätthåller oupphörligen Adams olydnad och förstör skapelsens harmoni genom att vända mig mot skaparen för att tillgodose mina egna onaturliga lidelser. Och som gensvar vänder sig skapelsen emot mig, sårad och hädan efter dömd att frambära törne och tistlar. Slutcitat. På detta vis är den liturgiska skolan det asketiska livets förberedande utbildning. Liturgins skola ställer fram för oss den mest smärtsamma lärdom vi kan få. Du är sjuk och din andliga sjukdom för med sig död i skapelsen. Du är i behov av omvändelse. Du kan inte skylla ifrån dig. Du är Adam. Döden träder in i skapelsen och nyo genom dig. Prästmunk Makarios fortsätter, citat, munken vägrar undvika det verkliga problemet. Han vägrar sysselsätta sig med ett slags teknologisk kontroll över den natur som är i uppror. En kontroll som inte skulle syfta till något annat än att försöka få honom att glömma bort dödens oundviklighet. Han beslutar sig att ta itu med denna förgänglighetskälla och inom sig återställa den kungliga men skadade avbilden så att skapelsen som gått förlorad i Adam ska kunna återställas i Kristus. Slutcitat. Undervisad i denna kärva liturgiska skola inser vi vårt personliga ansvar inför syndens konsekvenser och att vi egentligen bara har förmåga att omvända oss från våra egna synder, inte vår nästas, som fastebönen lyder. Det är alltså till syvende och sist ett fåfängt företag att skylla ifrån sig. Min synd har kosmiska konsekvenser. Det är jag som måste omvända mig. Med den förlorade sonen, också inför stora fastan, så ropar vi, citat, jag blev anförtrodd ett grönskande och fullkomligt land, men i dess jord planterade jag ondska och jag skar av dess ax med lathetens lie. Jag samlade mina gärningar i kärvar, men placerade dem inte i ångerns loge. Därför ber jag dig, gudomlige åkerbrukare, att sålla i mina gärningars halmstrån med din barmhärtiga kärleksvind och fyll min själ med förlåtelsens vete. Förvara mig i dina himmelska magasin och fräls mig. Slutcitat. Väckt till ånger och villig till omvändelse inser dock den troende att hon är maktlös inför det rådande tillståndet. Viljan finns hos mig, skriver Paulus, men inte förmågan att göra det som är gott. Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Kan vi läsa i Romarbrevet kapitel 7. Jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, Jesus Kristus vår Herre. Också det från Paulus brev till Romarna kapitel 7. När vi nu talat så länge om hur hopplös situationen är genom den synd som vi själva bär ansvar för, låt oss då rikta blicken mot den ende som kan frälsa, nämligen Herren Jesus Kristus. Och då kommer vi till det stycke som heter soteriologi. Och soteriologi är läran om frälsningen. Och i dess fullaste mening är det läran som omfattar människans fullkomning i gudomliggörelsen. Och via människan, läran om hela kosmos frälsning också. Frälsningen är endast möjlig i och genom Kristus, och frälsningen kommer av Guds kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek för oss, skriver Johannes i första Johannesbrevet. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Denna Guds kärlek är av evighet och inte sprungen ur medlidande med människan i och med syndafallet. Det är skaparens eviga kärlek till sin skapelse och framförallt till dem han skapat till sin avbild och likhet. Av Guds kärlek skulle Gud bli människa. Det ingick i hans ursprungliga plan. Helige Maximus skriver, citat, Guds gudomliga ord, som är Gud, önskar alltid och i allt förverkliga sitt förkroppsligandes mysterium. Slutcitat. Sonens inkarnation är alltså inte ett svar på syndafallet först och främst, utan ett evigt rådslut grundat i Guds kärlek. I och med detta följer också att människans mål, hennes telos, är att bli gudomliggjord. Och det gäller också allt sedan skapelseögonblicket, i enlighet med vad vi redan sett angående antropologin. Om man är uppvuxen med en medeltida västlig förståelse av vad frälsning är, kanske det ter sig oklart varför jag nu talat så mycket om människans frälsning. Skulle inte föredraget handla något om skapelsen och klimatet? Det är nu min önskan att ägna resten av det här avsnittet åt varför och hur människans frälsning hänger intimt samman med skapelsens återlösning. Som helige Efraim sa det i det inledande citatet, Gud ska befria skapelsen och förhärliga den med oss. Och aposteln Paulus, allt skapat är lagt under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det, men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Låt mig börja med att se hur helige Johannes Chrysostomos förkunnar angående detta ställe i Romarbrevet. Han slår fast att tomhetens välde innebär att skapelsen lider av samma förgänglighet som människan själv och att det skett på grund av människans fall. Men lika lite som människan är skapad och ämnad för denna förgänglighet, lika lite är själva skapelsen det. Helgonet fortsätter och citerar från Gamla testamentet från Saltaren 102:26-27. För länge sedan lade du jordens grund och himlarna i dina händers verk. De förgås, men du ska bestå. De ska alla nötas ut som en klädnad. Som en mantel ska du förvandla dem, och de ska bli förvandlade. Och också från Jesaja 51, vers 6. Lyft upp era ögon mot himlen och se på jorden därunder. För himlen ska försvinna som rök och jorden nötas ut som en klädnad och dess invånare ska dö på samma sätt. Av dessa båda citat från Gamla testamentet framgår det enligt Johannes Chrysostomos att skapelsen är lagd under tomhetens välde, att den ska nötas ut och förvandlas. Dess invånare ska dö, sade profeten Jesaja. Vad betyder det? Ja, det betyder enligt helgonet inte, citat, inte en slutgiltig död utan en tillfällig, nämligen en genom vilken de förvandlas till oförgänglighet och med dem även själva skapelsen, slutcitat. Han fortsätter, citat, med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen. Vilken skapelse? Inte bara du, utan också det som är lägre, det som inte äger förnuft eller själ, även detta ska få ta del av den välsignelse du får ta emot. Ty den ska befrias, skriver han, ur sitt slaveri under förgängelsen, det vill säga att den inte längre ska vara förgänglig, men ska bli delaktig i den skönhet din kropp ska erhålla. Precis som din kropp en gång blev förgänglig, så blev skapelsen det med. Men som, så som din kropp ska kläs i oförgänglighet, så ska skapelsen det med. Se hur människan i allt går före, och att det är för hennes skull som allt blev skapat. Hur ska denna förändring ske? Den sker genom frälsaren, Herren Jesus Kristus, som ska förvandla vår förgängliga kropp så att den blir lik hans härlighetskropp, som det står i Filipperbrevet kapitel 3, vers 20-21. Och med oss även skapelsen. Genom att Kristus iklätt sig mänsklig natur och fullkomligt gudomliggjort den, så kan människan genom omvändelsen och dopet dö och uppstå med honom och sedan arbeta med fruktan och bävan på sin frälsning. Helige Johannes av Damaskus skriver, citat, om vi förblir i det som hör till naturen är vi i dygden, men om vi viker bort från det naturliga lever vi mot naturen och hamnar i ondskan. Omvändelse är ett återvändande från ett tillstånd som är emot naturen, alltså parafysin, till ett som är i enlighet med naturen, katafysin, och från djävulen till Gud genom asketism och mödor, slutcitat. Kristus har fullkomnat den mänskliga naturen. Han har inte bara återställt den till den rena omognad som Adam och Eva ägde i Edens lustgård. Nej, han har fullkomnat den. I honom är människans telos fullbordat. Och nu skriver alltså Paulus att, citat, detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga måste kläs i odödlighet. Första Korintherbrevet 15:53. Vid den allmänna uppståndelsen. Istället för Adams förgänglighet får vi del av Kristi härlighetskropp. Och för att se vilka implikationer detta har för vår plats i skapelsen, så ska vi återigen vända oss till helige Maximus bekännaren. Vi har tidigare sett att människan satte som kung och präst i paradiset. Helige Maximus talar om människan på samma sätt men använder sig av begreppet mikrokosmos. I människan ryms hela skapelsen. Hon har en kropp genom vilken hon är förbunden med det materiella. Hon har en själ genom vilken hon är förbunden med det immateriella, det vill säga de okroppsliga krafterna, änglarna. Lars Thunberg skriver, hennes uppgift med detta är att leda kosmos mångfald och dubbelhet fram till slutlig förening. På grund av syndafallet fråntogs människan möjligheten att kunna utföra denna medling, och det var istället Kristus som fullbordade den. Nu öppnas möjligheten att åter kunna delta i detta eskatologiska återställelsearbete för människan genom dopet och gemenskapen i kyrkan i Kristus. I Kristus kan människan åter bli ett mikrokosmos, åter bli kung och präst. Men vad består då denna roll i? Helige Maximus talar om fem medlingar i sin mycket kända Ambigua 41. Jag ska försöka koka ner dem till en kortfattad sammanfattning och samtidigt belysa implikationerna för vår relation till skapelsen. Och den första medlingen som Maximus nämner är medlingen mellan könen. Maximus betonar här delvis att människan, utan att förlora distinktionen av att vara man och kvinna, ska överstiga dessa distinktioner och nå den, citat, gemensamma mänskliga naturens rådande grundprincip, logos. Slutcitat. Vidare så identifierar han tillsammans med flera av de heliga fäderna delvis distinktionen mellan man och kvinna med lidelserna, vrede och begärelse. För den kristne innebär det således att medlingen mellan könen också en allegorisk undervisning i det att människan ska förvandla sina laster till dygder. Här är inte man och kvinna, för alla är ni ett i Kristus Jesus. Det vill säga, efter medlingen så existerar bara fullkomlig dygd. Den andra medlingen är mellan paradiset och den bebodda jorden. Maximus säger enligt Thunberg att Kristus helgade den bebodda världen och inträdde i paradiset efter sin död. Han nedsteg i dödsriket men uppstod och uppsteg till paradiset. Kristus öppnade paradisets portar genom sin död och uppståndelse. Och det var därför han kunde utlova paradiset till rövaren. Här kan vi dra oss till minnes de här Adams ord från hymnen: O paradis, aldrig mer ska jag få smaka din härlighet. Men en kristen ska medla mellan jorden och paradiset och föregripa paradiset genom att leva på ett gudomligt levnadssätt, så att säga. Genom att frivilligt förvärva ett dygdigt levnadssätt, att vinna andens frukt, för att tala med aposteln Paulus. Så följer den kristne Kristi segerrika väg genom död till paradiset. Den tredje medlingen som Maximus nämner är den mellan himmel och jord. Genom sitt liv i dygd så efterliknar människan änglarnas liv i ständig tillbedjan inför Guds tron i himmelen. Och därför kallas till exempel klosterlivet ibland för det änglalika livet, i och med att en stor del av deras liv handlar just om bön, gudstjänst och tillbedjan. Allt detta möjliggörs av inkarnationen som verkar en dubbel ömsesidig rörelse. Kristi nedstigande i inkarnationen hjälper människan att göra med Guds hjälp ett motsvarande uppåtstigande till himmelen. Den fjärde medlingen är mellan det intelligibla och det sensibla. Och fortfarande gäller det en medling mellan skapade varelser här alltså. Det grundar sig i Kristi uppstigande genom de intelligiblas, makternas och änglahierarkiernas alla ordningar. Dock alltjämt i sin fullkomnade mänskliga natur, kropp och själ. Så i himmelsfärden firar vi hur han tar denna mänskliga natur ända fram till faderns tron. Och det är målet för mänskligheten, inget mindre. Och den femte medlingen, slutligen, det är Kristus inför Gud fadern. Och den beskrivs av profeten Daniel i en syn, citat: Jag såg i de nattliga synerna och se, en som liknade människosonen kom med himlens skyar och kom till den gamla av dagar och fördes fram inför honom. Och åt honom gavs herravälde och ära och ett rike, så att alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans herravälde är ett evigt herravälde som inte ska ta slut, och hans rike är det som inte ska förstöras. Det kan vi läsa om i Daniel kapitel 7, vers 13-14. Och när människan når detta extatiska kärlekstillstånd i gemenskap med Gud genom ett ständigt sammanflöde av den mänskliga energin med Guds oskapade energier, så lever hon av en omänsklig eller sant mänsklig kärlek till Gud och sin nästa och till skapelsen. Och det är bara möjligt genom föreningen av gudomligt och mänskligt i Kristi inkarnation, han som är den enda medlaren mellan Gud och människor, som Paulus skriver i första Timoteusbrevet kapitel 2. Av allt detta följer att Kristus åter möjliggjort rent praktiskt, ja rent av fullkomnat den kallelse till kung och präst som den första Adam fick. I hans efterföljd är kristna kallade till denna kungliga prästtjänst. Och det är möjligt först och främst genom dopet och mysterierna, i vilka Gud bereder plats att samarbeta med oss till vår och världens frälsning. Och det är möjligt genom den liturgiska pedagogiken som fostrar människan i djupet av hennes väsen, där hon lär sig ett eukaristiskt förhållningssätt till materien, skapelsen, och i liturgins skeende får se och smaka det materiella, anta sin eskatologiska gestalt i brödet och vinet som förvandlas till Kristi kropp och blod. Och det är möjligt i det asketiska livet, den kyrkans medicin som kyrkan bevarat och ordinerar till sina medlemmar, genom vilken den andliga åkomma människan lider av sakta men säkert kan botas, så att hon blir fullkomlig dygd, som Maximus talar om. Jag talar om sådana konkreta saker som fasta, bönedisciplin, barmhärtighetsgärningar och så vidare. Det är också som ett naturligt utflöde av denna askes som en kristen rent praktiskt låter sin relation till skapelsen präglas av ett prästerligt frambärande. Jag menar att hon tar emot skapelsen, brukar den med ett eskatologiskt hopp och glädje och bär tillbaka den till honom i tacksamhet. I detta ryms inte vår tids hopplöshet eller domedags apokalyps. En kristen är en som alltid bär detta eskatologiska hopp till sin omgivning och till hela skapelsen. Avslutningsvis så vill jag återigen citera prästmunk Makarios av Simon och Petra om kyrkans och mer specifikt klosterväsendets profetiska svar på skapelsens lidande. Han skriver citat: "Ställd inför den innevarande eskatologiska krisens angelägenhet och aldrig tidigare skådade djup ser den ortodoxa munken det som inget mindre än en bekräftelse på de heliga fädernas undervisning om konsekvenserna av människans uppror mot Gud. Men istället för att leta efter en teknisk lösning föredrar de att ge sitt eget att se sitt eget personliga ansvar för detta brott och lösa de problem som finns där. På så sätt ställs krisen i dess soteriologiska och andliga ljus." Slutcitat. Må dessa ord, utan att ringakta varje sunt och rimligt arbete för skapelsens väl, påminna oss om att roten till skapelsens lidande står att finna i människans bortvändhet från Gud. En sann klimataktivist är en människa som ödmjukt och hoppfullt omvänder sig till honom. Tack så mycket för att du har lyssnat. Om det är någon fråga eller fundering du har, skriv till mig mikael.falthammar@gmail.com. Härmed är tävlingen om ett signerat bokexemplar slut. Vi får se om det kommer fler tävlingar i framtida avsnitt. Det gör det säkert. Tack för att du har lyssnat och Guds välsignelse.